Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Det har blivit dags för en kaffepaus.
Yes. En paus där vi då ska berätta en klassiskt rolig historia, så som man kanske gjorde förr, över en kopp kaffe.
Det är ett klassiskt kafferep.
På riktigt.
Ja, exakt. Ja.
För äntligen har vi fått kaffespons.
Mm, det tog bara 4 år. Men så fick vi den bästa också. Den här kaffepausen sponsras av Lavazza.
Lavazza Caffè Italiano.
Jaha.
Skapa en lyxig kaffestund skulle jag vilja påstå, med en god kopp kaffe.
Idag ska vi prata lite först om kaffeblandningen The Coffee, eller Coffee Blend. Mm. Alltså för jag menar, kaffeblandning låter inte lika nice som Coffee Blend.
Ja, eller
hur? Ja, hur som helst. Den heter Espresso Barista Gran Crema. Bara där. Ja. Och är en stark, smakrik blandning av arabica och robusta bönor. Den är blommig, krämig och har lite noter av torkad frukt. Tycker ni den är god?
Mm.
Det är så himla. Jag tycker den är så god.
Mm. Det här har vi ju finmalt, det vi dricker nu, och kört i en riktig espressomaskin. Det blir ju supergott. Men man kan ju också, om man inte har en espressomaskin, semigrovmalare och köra det i en fransk press.
Mm.
Det gjorde jag igår. Ja. Det var alltså supergott.
Mm. Ja, men det är smart alltså. Man köper bönor och smalar man dem själv, och då kan man anpassa hur, liksom, hur man nu gör sitt kaffe. Så passar ju bönor till.
Ja. Du bara fixar kaffenörd eller inte, anpassa efter eget huvud, det är alltid bra. Jo. Mm. Förhöj kaffet.
Så kan det någon sån gammal, riktig sån rolig historia liksom?
Ja, men när vi tänkte på det, jag kom på en som jag hörde när jag var liten och drack saft vid vuxenbordet. Ja. Där de andra satt och fikade, såklart. Och jag minns att jag tyckte den var kul. Vi får se nu om det här är något som håller. Den går så här. Nils...
Kan du berätta den sån? Nej, men du vet, det var ju Nils från...
Det är egentligen du som är bra. Ja, men jag kan försöka. Ja. Det var ju Nils från Munkfors då som skulle till Deje på förrättning. Det här, jag tar med att det liksom är viktigt med
ja,
dialekten här nu. Och förrättning vet jag inte riktigt heller vad det är längre.
Nej, men det är det som grej. Gör det en klassisk.
It was a big deal. It was going to, en big deal. Ja. Så han klev på tåget till Karlstad utan biljett. Och konduktören kom och Nils ville ha, för då kunde man köpa på tåget. Konduktören kom och Nils ville ha en tur och retur Deje. Det går inte, sa konduktören. Det här tåget stannar inte i Deje.
Snyggt.
Och Nils blev upprörd och sa, ja men jag har ett viktigt möte i Deje som jag måste passa. Konduktören, lika bestämt, tåget stannar inte i Deje, men jag ska prata med lokföraren. För då funkade det så.
Ja.
Och efter en stund kom då konduktören tillbaka och sa, lokföraren säger att han saktar in tåget när vi kommer till Deje. Då får du ta väskan och hoppa av. Men inte rakt ut, för då slår du ihjäl dig. Du får hoppa och springa så fort du kan längs tåget. Så när de började närma sig Deje då, så gjorde Nils sig beredd. Och väl framme i Deje så saktade tåget in. Och då hoppade Nils och sprang så mycket han orkade längs tågsidan. Längre bak i tåget stod en gentleman ute vid vagnsgrinden. Och rökte.
Ja.
Väldigt snyggt. Snygg bild.
Ja.
Och när han fick syn på den springande Nils så öppnade han grinden och ryckte upp Nils på tåget. Och så sa han: nu hade du alltid en jäkla tur. Det här tåget stannar nämligen inte i dig.
Det är verkligen...
Det var en klassiker.
Det är så jävla konstigt.
Ja, det är dumt. Mm.
Ja, men tack Lavazza för den här kaffepausen i kafferepet. Just nu har Lavazza också en tävling igång. Bean Up and Win heter den, och den finns på deras gamification-plattform. Och där har vi lagt en länk i avsnittsbeskrivningen.
Mm.
Så gå in där och vinn en resa till Turin. Mm. Man kan också vinna en kaffekvarn från Smeg.
Troligt.
Ja, snyggt.
Tack så mycket Lavazza.
Tack Lavazza. Dagen är fredag och det betyder att det är dags för ett nytt avsnitt av Kafferepet med Sveriges absolut roligaste människor och Nissa Hallberg.
Nej.
Jo, men det är Jante.
Är det den känslan idag? Alltså?
Nej. Alltså, jag uppträder hela tiden nu och jag är fan bäst på det. Jag är i Sverige, så fan flytta på det, Hallberg är här. Ja. Med mig har jag Johanna Hurtig-Wagren.
Yes, hej.
Mm. Albin Svårman Olsson, som just har köpt en ny lägenhet i Gubbängen. Där det bor original som El Macco, mannen som hade... när polisen gjorde tillslag. Ett hektar hash och en skarpladdad handgranat.
Det var
Runkens granne.
El Macco alltså.
Ja. Han hette El Macco.
Var det för att han skakade om?
Han var så tjackig och hette Mackan. Så han gick ut och skakade.
Mm.
Maracas hade han kunnat kallas. Mm. Ja, men så det är kul. Nu har gentrifieringen slagit till.
Uppenbarligen. Alltså, inte jag flyttat dit.
Annars hade El Macco inte han bott kvar.
Ja.
Ja. Hur mår ni?
Bra, tack. Hur... mår.
Men alltså vadå, vi kan inte säga så att Albin har köpt lägenhet när Albin alltså håller i mitt i en glow up.
Jo, det är så,
kommer hit och röker en pipa.
Men det känns, det kan inte gå hand i hand då. Som jävla,
jo,
som
det kan det väl göra, det kan det väl göra. Nu ska jag flytta till Gubbängen, då ska jag börja röka pipa och skaffa en skjorta som jag ska ha resten av livet. Visst, det är det som är
det. Det är min plan då. Alltså, jag tänker kanske att jag köper 3 skjortor som jag roterar lite på.
Fusk?
Jag vet, men alltså det kommer vara fusk. Det här är bara en image-grej. Det här är liksom inget...
Bara en image-grej, ja. Men du vill ändå att det ska gå hål på dem på riktigt?
Ja.
Du vill inte liksom fejka en lappning?
Nej.
Ska du börja snusa ur rektangulära doser också, som det var på den tiden.
Bra idé. Jag har ju en kran på hemmagjort. Jag har ju liksom 2 kilo hemmagjort kramsnus hemma. Mm. Jag ska fan, jo, det är fan en bra idé. Köpa en riktig, en sån kanske, en box.
Men alltså när man planerar till att ha en sån här stil, då tycker jag att det blir lite poserande.
Det är ju väldigt poserande. Men det
ska också ingå i stilen att den är poserande.
Ja, det är en image-grej.
Ja.
Nej, men för jag, det är ju det med att röka pipa. Man skäms ju varje gång man tar upp det. Man liksom smusslar med det. Men till slut kommer det vara helt naturligt för mig. Om kanske 2-3 år så kommer det vara så, aja, här är jag ensam och röka pipa.
Jo, men nu när jag stod, vi kom samtidigt. Jag tog en taxi för att jag försov mig. Och du kom. Och jag bara, åh gud, här röker en morgonsig, vad gott. Men den här röken är lite annorlunda. Så står han alltså med en sån boxfresh pipa. Alltså, han hade på sig ett par vita nya sneaks när det regnar och det är ruggigt. Alltså att röka en ny pipa, det är nästan, alltså jag vill slå det i ansiktet.
Man måste röka in dem, vet du. Men den är ju det första röken. Jag köpte 3 pipa. Och man ska ju rotera med pipor också. Så jag ska ha lika många pipor som jag har skjortor.
Men det här att du röker pipor, det får du lägga av.
Nej, kommer jag inte.
Det får du lägga av. Johanna?
Det är min nya grej.
Jag har redan haft det här med Johan. Alltså, Johan sa... jag sa, jag tror jag hör Albin där nere. Han går ner och kollar sen. Han röker pipa. Jag bara, sluta. Jo, men han gör det. Jag bara, lägg av. Han kommer inte in i det här huset om han står och röker pipa. Jag orkar inte det. Jag kan inte ta in. Och sen så började han, alltså han körde på ett tag till, så han bara, nej men jag skojar bara. Så jag trodde att han hade skämtat när du kom upp.
han vill
vilket ska
snäll.
Säga också att din stil heter ju Paradis Oscar. Alltså ja. För det kanske är att de inte riktigt är med på vad då lappa, vad pratar vi om?
Nej, precis.
Du kanske vill du köra en snabb...
Ja, jag har bestämt mig för det. Det var väldigt hållbar. Jag ska köpa riktigt snygga kostymbyxor och rejäla kanske yll eller vad, jag vet inte vad de brukar vara. Lite sån tweed-material eller sånt, va?
Ja.
Och sen så har jag bara dem. Gärna grå såklart ju. Och hängslar, va? Och sen så har jag bara dem. Jättesnygg kommer jag väl börja, skjorta
men,
och
sommar då, byxor. Kommer det se ut som Hitler i kortbyxor då? Eller?
Då kavlar man upp ärmarna på sin skjorta. Du tror inte folk dog av värmeslag för?
De gjorde verkligen det ganska mycket. Ja.
Inte i Sverige.
Nej, men,
jag tänker gissa på jo.
Ja, men och på andra sidan, på något sätt ska man ju dö. Då är det inte liksom lungcancern från piprökningen, så jag får det väl vara värmeslag som sa mig.
Men du ska inte gå till tandläkare så, utan då, med hjälp av en häst drar du ut tänder som verkar.
Smeden, va? Man går till smeden. Han är den som har tänger.
Åh, gud, vilken mupp
det. Nej, men jag hade ju inte, som du valt, att sätta in några jävla porslinsbitar i käften.
Det hade varit guld.
Nej, han hade med stolthet burit ett hål, alltså en liten glugg.
En guldtand, tänker jag.
Ja.
Alltså, från att jag slog ut de här tänderna, hur min ekonomiska situation såg ut då till nu, får mig att bara äta filmjölk nu, kan jag säga.
Var det för att du är rädd om tänderna?
Jag har inte råd att sluta med för tillfället, kan jag säga. Det är liksom, det gick från nej, men det ska in med guldtänder till att V6. Har ni gula V6 som jag kan trycka upp?
Jag har ju kört en lite omvänd grej, Albin. Min stil som jag siktar på nu är ju mycket mer Real Housewives of Beverly Hills. Så jag tänkte att jag börjar komma upp i snart 40. Det börjar med Botox. Jag kommer gå lite för långt med sådana grejer så att det syns lite för mycket. Allting kommer liksom eskaleras, det är min plan.
Jag kommer bli vansinnig om du eskalerar med Botox och sånt.
Ta plast på tänderna så att de liksom är vita på ett sätt som inte känns helt... Alltså det här, jo men så här kommer det bli.
Jag tror vi kommer bli lite av ett radarpar.
Det tror jag med.
Eller hur? Att det, det är liksom, det är 100 år emellan oss. Vi liksom...
Jag är liksom mer 2002, du är 1902.
Ja, precis.
Jag har ju också skaffat extensions, alltså för det halvår sedan, för nu har jag inte i dem, men de måste jag ju sätta i igen så att jag liksom kompletterar, alltså hårförlängningen.
Ja. Alltså vi kommer ju vara som en sitcom.
Ja.
Att det är så, hjälp...
Hur hittade de här två varann?
Min gammelfarfar har åkt fram i tiden. Ja. Nu måste jag vara med honom.
Men det som är positivt för mig här, med den här podden är att vi tjänar inga pengar knappt på den här podden.
Nej.
Och Albins nya val, han behöver liksom ha 90 kronor i månaden till tobak.
Ja.
Ja. Men du har dyra vanor. Mm. Det är så att pumpa sin nervgift i huvudet på dig och det ska liksom räddas kluvna toppen.
Nej, och du
är ju min... Du är min räddning här. Du är min livlina innan en personlig konkurs. Det är för att du ska ha ett vitt leende.
Ja, precis.
Det är mina nya tänder. Din nya stil.
Varje gång jag kommer till Botox-kvinnan ska jag skrika: skruva upp!
Du kan dra på. Ta den stora nålen bara så det går fort detta.
Sätt den också en skruv i ryggslutet så man kan spänna åt lite själv. Ja, men det här, nu blev det ju pladderpodd.
Ja, det blev det.
Ja, men det tycker jag är härligt. Och alla ni jävla nej-sägare, vet du, fy fan vad jag är inne och kollar på vad folk skriver. Dö, era jävla kriskukar. Ja. Nej, men jag blir så arg.
Ja. Det är därför man inte kollar.
Jo. Alltså, det är bara så här. Ja, men alltså, jag kommer sätta trea för att du är en vidrig människa. Man sätter 5 eller 1. Ja. Det är det man gör.
Mm.
Ja, inget. Ja, men alltså, pommes fritesen hade varit lite krispigare. Skitsamma.
Ja, är det bra eller dåligt? Det är egentligen bara tumme upp eller tumme ner.
Ja, visst. Grönt eller rött.
Ja.
Det är så jag är med allting i mitt liv.
Jag med.
Antingen är jag nykter eller så är jag jättefull.
Ja.
Det finns inget två glas.
Ja, men antingen är jag liksom en nutidsmänniska eller så är jag en
nutidsmänniska.
Inte sådana som glider igenom livet på orange.
Nej, exakt.
Nej, men det här är ju alltså Kafferepet, en skvallerpodd.
Ja.
Mm. Jag vill läsa upp ert skvaller som ni har skickat in. Era historier om folks fadäser. Mm. Som vi läser.
Avista.
Ja.
Vi har inte... du ville ha cred för ditt rim. Fadäser som vi läser, sa du.
Ja. Och så tänkte, fan, tror du att det här...
Jag är för bakis för upptäck. Alltså, jag kommer nog rimma mycket.
Men du har ett väldigt glow för att vara bakis.
Ja, tack. Jag har köpt nya produkter.
Ja.
Som också otroligt dyra. Mm. Otroligt dyra.
Mm. Fy fan vad bra.
Mm.
Det är mer min grej kanske att rimma. Eller mer Paradise Oscar än Housewife.
Ja, jag vet, det är bara för att jag är bakis.
Ja, just det.
Jag är inte riktigt med i huvudet.
Det är roligt att jag är...
Vi kommer ju båda vara bakis jämt, fast jag kommer vara det på liksom hembränt och du på dyra champagner.
Ja. Maskrosin. Men nu ska jag berätta vad det här är för podd.
Ja, gör tack, det, gör tack. Det. Gör det. Ja.
Vet du vad jag hör? Jag.
Men det går jättebra ihop med min nya glow-up.
Ja.
Ja, verkligen.
Men det roliga är att jag är så mitt emellan paradis, Oscar. För jag har MAS-enzym i ansiktet innan jag går och lägger mig. Och jag luktar på tröjan innan jag sätter på mig.
Just. Mm-hmm.
Så att det är liksom, ja, jag plockar det bästa.
Ja. Ja.
Ni skickar in till kafferepet@underproduktion.ai. Hur gör man?
Kafferepet@underproduktion.se.
Jag tror att jag börjar bli dement.
Ja.
Kafferepet@underproduktion.
Jag tror jag börjar bli bakis.
Där skickar ni in era historier, så kommer min syster, vår redaktör Fia Lo Almström, välja ut. Hon skickade, satt uppe till 2:15 i natt tror jag och läste. För att sen gå upp och vara mamma och jobba. Så att hon gör sitt jobb in i det sista.
Ja.
Och det får hon riktigt dåligt betalt för. Ja. Ja, men det
men vill ni sponsra den här podden, så gör det så vi kan betala folk ordentligt.
Hur kan man sponsra den lättast om man inte har ett stort företag som vill pumpa in reklampengar i oss?
Då kan man faktiskt bli prenumerant på vår podd Cigarrummet som finns på underproduktion.se. Den går att lyssna på i sitt vanliga RSS-flöde.
Mm.
Mm. Där vi pratar med en känd svensk kul person. Nästa gång så blir det Nor eller Faj.
Till exempel.
Mm. Det kommer ut nästa onsdag. Vi har haft Jesper Rönndahl, Kristoffer
Appelqvist, Ritter Fritsson, Elinor Svensson.
Ja. K. Svensson.
K. Svensson.
Mm. Och vi har haft mycket, mycket människor.
Ja, det är
människor har varit med.
Människor har varit med och det har varit en för jävla kul grej.
Mm.
Men den här podden är alltså att vi läser upp 3 stycken historier var som vi inte har läst innan, som är inskickade av er lyssnare om knasjökar från er hembygd. Jag fick en liten tag på en tidigare historia. På en kille som jobbade som polis i Hallstavik. Mm. Kommer ni ihåg detta?
Just det.
Ja, den fick jag. Ja.
Du fick också den.
Jag har inte fått den.
Lyssnade på förra veckans avsnitt med Kvisten, a.k.a. Lunkan. Det första man fick höra om när man flyttade till Norrtälje. Historien bekräftades av en vän med, ja för fan, det var ju min polare som körde ifrån Lunkan.
Mm.
Så att hela den historien då stämmer. Även hört att han har tagit fast frugan sin för fortkörning, som i tillfället också jobbade på polisstationen. Alltså en polis som han är sån lagens väktare att han till och med sätter dit sin fru.
Ja, men vad, det är väl egentligen han som gör rätt.
Jo.
100%.
Jo, men alltså skulle
Kvisten.
Man gör inte det.
Nej, så det tror jag
nej. Alltså, det gör honom inte till en bra person, men det gör honom till en bra polis.
Ja.
Vad heter det? Sen så, jag tittade ändå, det var lite, jag vet inte. Är det tragiskt? Var det lite kul? Jag vet inte. Men precis veckan efter vi hade berättat den där historien så blev det liksom lite uppblåst i nyheterna att så här, polisen får ju inte jaga
Mopedister.
Just det. För det kan ju hända dödsolyckor, det har det gjort. Mm. Det kan hända olyckor och sådär. Då började jag tänka så här, så man får trimma moppen eller? Är det det betyder då?
Ah.
För att då var jag så inställd på Kvisten!
Just det.
Mm. Men jag tyckte det var kul att vi låg lite i tiden.
Ja, men vi är alltid i tiden.
Mm. Mm.
Men på tal om tiden, nu har det gått mycket tid, så vi hälsar välkomna. Vem ska börja?
Jag tror Albin, va?
Nu måste det väl vara jag.
Det måste det faktiskt vara.
Ja, det är nog enda gången man vill vara först.
Ja.
Ja, känns som det är det här.
Eller man vill i alla fall att det ska vara rättvist, då får man vara först ibland.
Ja. Ja, du är paradisjöken. Ska du börja läsa då?
Ja, det ska jag. Hopp och hoppa, eller en annorlunda walk of shame.
Mm.
Det här utspelar sig tidigt 00-tal i centrala Uppsala. Min vän, låt oss kalla honom Johan, hade utanför sina läkarstudier lyckats att landa ett kvällsjobb på en videobutik i centrala Uppsala. Han trivdes med både sitt jobb och sin chef.
Mm.
Arbetet på kvällstid var sällan betungande och han hade ofta tid att plugga under sina pass. Som bonus så lät hans chef sin anställda låna hem filmer under förutsättningen att det inte var några nyheter och att man lämnade tillbaka dem dagen efter. Det här är DVD då, gissar jag. Annars hade det väl tillägget varit att de var tillbaka spolade också.
Jag hoppas verkligen att det är min lokal där jag brukat gå och hyra film.
Vad heter den?
Det minns jag inte.
Nej.
Ja, du gjorde inte som jag då, att jag jobbade för min lokala och sålde bingolotter.
Mm.
5 spännlotter känner jag. fortsätt.
Ja, snyggt ändå.
Tack. Vi var ekonomiskt oberoende i min familj. Jag stod där med några rullstolsjökar och sålde lotter vid Konsum.
Just denna kväll som jag vill berätta om så hade Johan i vanlig ordning skrivit upp sig på ett stängningspass och såg fram emot en lugn kväll så att han både kunde få betalt för att göra väldigt lite samt hinna plugga. Det blev mycket riktigt en lugn kväll och han kunde stänga vid midnatt utan några större problem. Där var den.
Ja, jättebra historia.
Ja. Ja, mysig början.
Men innan han gick hem så kände han sig sugen på att titta på något spännande när han kom hem. Han vandrade raderna fram och tillbaka innan han slutligen bestämde sig för vilken film han ville se. Men om man inte skulle unna sig två filmer kanske. Tänkte Johan och gick trevande mot det där husvagndraperiet som skilde filmerna som bara var avsedda för vuxna från resterande rumsrena filmer. Jo då, det blev då både en helt vanlig thriller och en smaskig vuxenfilm. Efter en kortare cykeltur till ett av studentområdena i staden så är Johan äntligen hemma. Han gör sig lite mat och startar thrillern. Dock så lyckas han somna ifrån slutet och sover gott i sin soffa till på morgonen. Han vaknar och ser den nya dagen gry, gör i ordning frukost och ser slutet på thrillern och kommer sen på. Men jag har ju en till film att titta på. Han startar den andra filmen och sätter sig till rätta i soffan.
Och du vet, sätta sig till runkrätta. Det är så himla...
Man ser den här DVD-ikonen som hoppar runt. Grannarna ser det genom fönstret och sen är det gardin för. Han får feeling efter en stund och bestämmer sig för att göra sig själv en tjänst. I samma sekund som han når klimax så avbryts hans välmående abrupt av ett högljutt skrålande, tjoande applåder och metall mot metall som när hammare slås emot varandra. Vad Johan hade helt sonika glömt av eller förträngt var att det pågick en fasadrenovering. Och att det gick byggarbetare utanför på byggställningar. Någon av dessa hade uppmärksammat vad som hade tittats på i lägenheten och hade tillkallat förstärkning.
Alltså nej, jag vill dö.
Åh gud vad kul.
Åh herregud.
De står alltså där och tittar så fort han kommer så blir det ett jubel.
De hade stått utanför fönstret och väntat på att Johan skulle så att säga avsluta för att i samma sekund kunna överraska honom med en revälj. Snabbt som ögat var Johan på fötter och rusade med byxorna runt anklarna ut i rummet för att gömma sig. Han undvek vardagsrummet så gott det gick och gjorde sig hastigt i ordning för att lämna lägenheten och att åka till en föreläsning. Väl utanför porten märker han i sin fas att klockan slagit 9 och att det är dags för bygglunch i baracken som ligger rakt utanför hans hus. Ackompanjerad av glada miner, vinkande och fniss så cyklar han skamsen till universitetet. Han valde att sova borta några nätter innan han vågade sig tillbaka till sitt hem och för säkerhets skull så hängde han upp ett stort draperi för fönstret tills arbetet utanför var avslutat. Johan mår bra idag även om han kan ångra att han har berättat detta för några av oss nära vänner då vi då och då såklart väljer att påminna honom.
Åh gud vad kul. Att han fick liksom en sån att det blev som paradkänsla, alltså en paradgata där han skulle liksom massa gumpar och står hammare mot hampare.
Han går bara i sånt Eriksgata. Ja, wow, vilken ronk.
Åh, gud vad jobbigt. Just när man kommer.
Det är så taskigt av dem också, men det är taskigt på så himla roligt sätt.
Ja, men det är så just att de håller sig till som ser någon kom, alltså vet så här, ja. när det sprutar till. Då jublar vi.
Men jag tänker att de har bara ställt sig och tittat. Det är inte bara de man ser en annan karonka. Och sen så kan de inte hålla. Way! Fyrverkeriet kommer liksom.
Men de som fattar det när du når klimax och att du får den känslan. Du fattar inte vad som händer. Alltså då samtidigt. Det också... Att det står ett gäng bulgarer och applåderar på våning 3.
Det är också lite skam liksom inbyggt ändå. Utan att det står ett bygglag.
Ja, men det är så
undrar om han någonsin har kunnat dra en liten igen, så att säga. Eller om det där var sista gången i hans liv som han någonsin kunde njuta av ensamtid.
Eller att han kanske, det har blivit så att han inte kan komma utan jublet. Han får liksom...
Where my applause, dude?
Han får ringa in lite på lacka, ja.
Han får runka till en handbollsmatch och det blir mål ofta.
Jag är så himla glad också att det inte var en sån. Och jag vet att det här är sant, för det var jag. Utan det här är bara gud. Så. Jag ska hänga ut min polare.
Alltså, hellre alltså, hänga ut. Ja.
Ja, för det går ju aldrig att fatta vem det är förutom för just dem. Nej, men vad heter det? Jag älskar också att han började med att berätta att han trivdes på jobbet och han jobbade där, så att man bara var så här, okej, vad är grejen? Vad har han snort för film? Vad kommer man glömma? Vad är grejen? Och sen så bara, så att det kom verkligen från sidan.
Ja, verkligen en lur berättelse med. För man tänkte ju bara så, och sen så hade han lagt porrfilmen i liksom så den långa färden, eller vad heter det? Den oändliga historien.
Ja. Det är så, men det är kul om han får ett företag, att han liksom får komma på deras typ bygglagsfest eller taklagsfest.
Ja. Liksom,
att de har Da Capo.
Ja, exakt.
Ja, nej. Off to bra start. Ja,
verkligen.
Mycket.
Nu har jag min första då. Jag ger er Leffe Motborgare.
Mm.
Denna historia utspelar sig någon gång mellan 1969 och 1972 i och omkring det alternativa kulturhuset Gamla Bro som låg på Gamla Brogatan i Stockholm.
Mm-hmm.
Min svärfar, likt många andra i sin generation vid den här tiden, var politiskt engagerad på vänsterkanten. Fanns det något att demonstrera emot så gjorde man det. Behövde man ockupera ett hus för att visa handlingskraft så var det en självklarhet.
Ja.
Fan vad jag gillar den tiden.
Ja, men jag satt precis och blev så nostalgisk fast jag inte var med själv.
Det kommer ju passa din nya jävla skitstil, Alvin.
Men, visst hade man hatat att vara med om den tiden. Alltså man, nu stör man sig så fort, även om det är så jättefina demonstrationer på Sergels torg. Jävla.
Ja. Nej, men det är fan, jag vill ju leva under Prince of Thieves-tiden.
Ja. Fan, jag tror jag hade varit
23 år gamla
och... på båge.
Ja, pilbåge.
Pilbåge också. Ja. Även pil, ja. Det krävs.
Min svärfar stötte vid denna tid på en man som tog sin ideologiska ståndpunkt längre. En man som inte vek ner sig oavsett hur orimlig hans handling kan tyckas vara. Jag älskar den mannen. Mannen hette Leif, men kallar sig själv Leffe Medborgare.
Ja, såklart. Jag är medborgare.
Ja, fan, man är ju en del av staden. Man, av kollektivet.
Du ska inte sätta det på mig. Jag är medborgare.
Men är det inte också en typisk Cornelis-grej, va? Att han sjöng medborgare hela tiden. Ja. Liksom, istället för kamrat eller bröder eller så.
Jag är som Cornelis.
Mot slutet av 60-talet hade Leifs politiska och ideologiska tankar skiftat. Det var inte tillräckligt att kämpa för varje medborgares rätt. Varje människa ska vara fri från auktoriteter.
Mm-hmm.
Som medborgare är man inte fri. Han tog nu istället epitetet Leffe Motborgare.
Ja.
Leffe Motborgare var en del av en brokig skara som engagerade sig i kulturhuset Gamla Bro. Som ni säkert förstår var han inte en man som gjorde att verksamheten flöt smärtfritt.
Nej.
Han vill ha möten.
Mm.
Ja. Han vill ha möten, men inga regler.
Nej.
Ja,
får vi möta dem där igen då?
Ett exempel på hur Leffe Motborgare gjorde skäl för sitt namn var när, när det skulle sätta datum för verksamhetens olika arbetsmöten. Leffe opponerade sig tvärt mot detta. Att bestämma dag och tid för möten var auktoritärt, ansåg Leffe. Fy fan vad vi har rätt.
Man kommer väl in när man kommer in, så ses man, så snackar man. Vad är problemet med människor? Alla är människor.
Om någon missar något, det är bara att ta om.
Möten ska uppstå spontant. Vid ett stormöte hade Leffe fått för sig att kläder var auktoritärt och klädde således av sig naken i protest.
Mm.
Ja.
Åh gud.
När Gamla Bro sökt anslag till verksamheten hos Kungahuset utan att få något gehör dök Leffe Motborgare.
Det är för bra. Åh, gud, jag älskar det. Kungahuset då? De är så jävla rika. Kan inte de betala för oss?
Då dök Leffe Motborgare upp till en manifestation med en banderoll som löd Kronprins idag, prinskorv imorgon. Fy fan, han är arg nu, Motborgare. Den här typen av så kommer.
Han är så jävla rik som man får mordhota honom.
Men den episod som verkligen visade Leffe Motborgares handlingskraft skedde i samband med att Gamla Bro behövde sätta in nya lås i fastigheten. Ni kanske anar vad Leffe Motborgare tyckte om lås. Helt riktigt. Lås auktoritärt. Åh gud vad jag älskar Leffe Motborgare. En dag var således alla nycklar spårlöst försvunna. Leffe Motborgare förnekade sin inblandning i frågan. Men när Leffe lite senare samma dag fick föras till sjukhus så är det klart vad som hade hänt. Leffe Motborgare hade helt sonika svalt nycklarna och fick opereras akut.
Det enda sättet att bli av med nycklar ju.
Men också det är liksom inte 69 man vill åka in och operera ut nycklar ur magen.
Nej. Och framförallt inte, i magen på Leffe hittades det 8 nycklar som saknats. Leffe överlevde operationen. Men vad som hände med Leffe Motborgare efter detta vet inte min svärfar. Men han anar att hans liv fortsatte på inslagen väl. Nej, hörni, nycklar, det är auktoritärt.
Det här känns som att det skulle kunna vara typ så Anders Thorsson Sparrings morbror.
Ja, ja.
Eller hur?
Gud, ja. Gud,
ja.
Familjen, vad heter de?
Knyckerts.
No, nej, men jag tänker på deras klädmärke. Mm. Alltså att det,
ja, Vamling.
Ja, Vamlingbolaget. Och det hette ju innan, det var ju verkligen bränd BH-rörelse.
Mm.
Så att det här, det känns ju helt i linje.
Undrar om det är Vamlingbolaget jag ska köpa bara kläder från. De har ju sån snygga.
Men vet du vad finns? Det finns en som heter Hamra. Byxan,
yes,
som so. Min kära agent Marcus Wiklund Ferrer har. Det är en sån jävla sån byxa.
Yeah.
Nu ska vi inte hålla på att droppa mer namn utan att de betalar oss stora pengar.
Jo, men jag betalar min agent stora pengar. Så att vi behöver aldrig mer nämna hans namn. För varje gång jag säger Marcus Wiklund Ferrer så försvinner 1%. Det ser jag klart för Marcus Wiklund Ferrer. Här 20-procentare! Ja, ja. Vilken härlig start
jag har haft. Otroligt hittills, ja. Vi stoppar
det
nästan. Jag
gillar det här mycket.
Ja. Så du blir Johanna Hurtig-Wagrells första story. Ja. Märkte ni att jag typ läste utan att saka mig?
Ja.
Men det var otroligt.
Ja. Men det är för att folk har börjat skriva så bra.
Ja.
Det är det.
Och att du börjar bli liksom mer van säkert.
Jaha, så det var påtagligt att jag var så kass förut, Johanna Hurtig-Wagrell.
Ja, även jag.
Ja, du är också jätteduktig. Mm.
Jag vill inte säga mer för det känns som att det bara blir fel. Okej, nu kör vi. Banana Face. Denna händelse inträffade när min kompis Martin och hans flickvän Sofie backpackade genom Asien som unga. Turen hade kommit till Thailand och de hade slagit följe med ett gäng killar de träffat på ett vandrarhem. Alla killarna kom från Storbritannien och nej... Nej, men det är det värsta man kan
tänka sig. Tonight the guys are going out for a choga party.
Ja, verkligen.
Åh, oh, nej.
Men det var det sämsta de kunde säga just då. Okej. Okay. Utom en tystlåten grabb som kom från Italien och vars engelska var minst sagt undermålig.
Åh, oh, nej.
Maybe it's tonight we go...
Toga.
Han är ju från Italien, men visst är Toga från Rom.
Mm-hmm. Men de kom överens bra nog för att resa tillsammans och italienarna gjorde sig oftast förstådd på ett eller annat sätt. Efter att ha tillbringat en tid ute på den thailändska landsbygden anlände de slutligen till Bangkok. Det hade varit lite svårt att få tag i alkohol utanför storstäderna, så nu var gänget mer än taggade på att dricka och festa. Engelsmännen hade stora planer för kvällen och min kompis och hans flickvän bestämde sig för att haka på utan att helt veta hur dessa planer såg ut. Det skulle de ångra bittert. Jo, igen. De kommer från Storbritannien.
Som de säger där.
Ja. I alla fall, så, ja just det skulle de ångra bittert. I alla fall Sofie. Kvällen började som vilken som helst. De gick från bar till bar, drack och snackade. Och skrattade. Drack och snackade och skrattade. Engelsmännen levde upp till de fördomar de flesta av oss modligen har om engelsmän på semester. Lysande rödbrända, högljudda och extremt fulla. Allmänt drägga med andra ord. Inte för att min kompis italienaren var särskilt mycket bättre. I slutet av kvällen hade de alla fått i sig mer än nog och det var dags att börja dra sig tillbaka till hotellet. Men på vägen stötte de på ett hinder i form av en speciell tillställning som väckte killarnas intresse. En pingpongshow. Ja, såklart. Här krävs kanske en förklaring. Nej.
Giovanni är där och smashar och surrar.
Exakt. Med röven. Nej, men allvarligt. Här krävs kanske en förklaring för er som inte vet vad detta är. Det visste nämligen inte Martin och Sofie. Att de vetat det hade de avböjt erbjudandet om en show och gått hem för att sova. Hävdar de i alla fall. Men nu var de lyckligt ovetande och det slutade med att de hamnade på första parkett för en föreställning som går ut på att kvinnor stoppar upp diverse föremål i sin vagina som de sen skjuter ut. Mm. Däribland pingisbollar och bananer. Disclaimer. Finns otroligt mycket med det här som är problematiskt och den industrin är verkligen ingenting man bör stötta. Men med det sagt kanske ni kan börja ana vart det här är på väg. Så där satt de alltså med varsin drink i handen i ett mörklagt rum precis vid kanten till en upphöjd scen och väntade på att föreställningen skulle börja. Tillsammans med en hel del andra människor. En kvinna kom ut på scen och det blev snart väldigt tydligt vad det var för slags show. Om de blev obekväma, otroligt. Jag ska bespara detaljerna om allt som stoppades upp men kan avslöja att det väckte både förundran, medlidande och förskräckelse. Mest förskräckelse. Sofie satt mellan Martin och den yngsta av engelsmännen som fått i sig mer än han tålde. Han kunde knappt stå på benen och runt honom svärmade prostituerade som försökte övertala honom att följa med en av dem upp till ett privat rum. Hans vänner tjoade och äggade på honom att följa med, men han var uppenbart obekväm och Sofie bestämde sig för att komma till undsättning. Samtidigt som en kvinna på scenen skalade en banan och tryck upp den där solen aldrig skiner, lutade Sofie sig fram över den överfulla engelsmannen för att skösa bort kvinnorna som samlats vid hans sida. Timingen var inte fantastisk. Engelsmannen hade tidigare under showen interagerat en del med kvinnorna på scenen. Hjälpt dem att dra ut saker ur saker, om vi säger så. Kvinnan med bananen hade inga avsikter att avbryta det framgångsrika samarbetet och siktade in sig på sitt offer med särade ben och spände till. Ut flög den gula projektilen med förvånansvärd hastighet och kraft mot sitt uttänkta mål. I samma ögonblick som den skulle träffa den överfulla engelsmannens bröst korsade Sofie dess bana med sitt ansikte. Bananen studsade mot hennes panna och landade på golvet. Italienaren som varit mer eller mindre tyst hela kvällen sken upp som en sol och ropade så hela salen hörde: Banana face!
Jag kan sätta ihop de två orden jag kan!
He's a banana face. Showen avslutades kort därefter och publiken strömmade ut i lokalen. Ett par personer kom fram till Sofie och frågade skrattande om det var hon som blev träffad av fittbananen. Som Sofie högröd i ansiktet gjorde sitt bästa för att samla ihop och valla tillbaka hela gänget till hotellet. Tillsammans vinglade de hemåt genom den thailändska natten, fulla och glada och i Sofies fall traumatiserad och med ett nytt smickrande smeknamn.
Och jag trodde när du sa att solen verkligen aldrig skiner så trodde jag att hon skulle vara en anala face. Då tänkte jag också så här, fy fan vilken kontroll man har om man kan alltså få upp och skjuta en skadad banan ur rajan.
Ja.
Men då var det en fiffig banan då. Mm.
Men ändå imponerande.
Ja.
Otroligt, men också
såklart. Kan det vara så att det är en matbanan som är lite fastare i köttet?
Jag tänkte också på det, va? De har ju lite mindre bananer också i Thailand, ska man säga. Lite kortare liksom, om ni har varit i Thailand.
Nej.
Men du verkar ha varit verkligen på där det finns mycket mindre hårda bananer i Thailand.
Ja, jag har varit. Ja.
Jag vågar liksom inte åka till Thailand för jag är för rädd för att se den där typen av grejer. För jag skulle bli så ledsen.
Men jag kan inte heller åka till Thailand för att jag kan inte se människohandelbiten.
Nej, exakt. Mm. Jag får sån extrem ångest.
Så råkar jag
den här historien. Hamburg. Jag tycker det var jättekul med banana face. Mm. I övrigt så har jag nu ett mörker i bröstet nu.
Country of smiles, Thailand.
jag förstår att det finns mer där och att jag är lite fördomsfull kanske. Mm. Och känslig. Så är det.
Albin Sormann Olsson, Your andra store.
Mm. Pungsparks Johan.
Mm. Oh, wow, honom vill man inte träffa i Thailand.
Idag ska jag berätta om en legendar inom svensk kampsport och min episod med denne. När jag var ung tränade jag som en dåre och tävlade på ganska hög nivå i thaiboxning vid sidan av mitt montörsjobb. Montörsjobb. Mm. En dag under min...
Nej, men det är så vi säger. Det är så vi...
En dag under min middagsrast på fabriken ringde det från ett okänt nummer. Jag svarade med hallå. Möttes av ett hallå på bred lundadialekt.
Hello.
hur är det? Är det riktigt akademiskt då?
Ja. Eller, ja. Ja, det där blev inte det, men det var roligare.
Hallå!
Är det mer så här, hallå? Det här är från Lund. Ja, jag precis. Ringer.
Det är ju jättebra Lundadialekt. Konversationen följde. Jag. Vem är det? Han. Det är Johan. Jag. Jaha. Var ringer du från? Han. Jag ringer från Lund. Något förvirrad frågade vad han ville, varpå han berättade att han ville ställa några frågor. Jag tänkte att ja, det är någon undersökning eller någon jävel som vill sälja något. Så jag sa att jag inte var intresserad. Han sa då att det handlade om sparkar. Och jag blev igen fundersam och intresserad. Jag. Jaha, vad menar du med det? Han. Jag skulle vilja köpa någonting av dig. Jag vill köpa 10 sparkar. Ytterst förvirrad frågar jag vad han menar. Vilket han ignorerar och frågar vidare. Jag vill köpa 10 sparkar. Vart tror du de ska sitta? På benet kanske? Nej. I huvudet kanske? Nej. I kroppen då? Nej. Jag ska ge dig en ledtråd. Det är 2 gånger aj, aj. Jag. Vill att jag ska sparka dig 10 gånger i kulorna? Han. Ja. Hur mycket vill du ha?
Det är också kul att tänka så här. Jag vill att du ska sparka mig 2 gånger i aj, aj. Så sjukt att tänka att någon skulle ringa från universitetet och vara ja, hej, det här är Johan. Jag vill köpa sparkar. Gissa vart?
Chockad och stum. Chockad och stum av förvirring kunde jag inte tänka ut ett rimligt pris för detta. Och inte ens logiskt hur det skulle gå till då han tydligen ringde från Lund och jag bodde i Göteborg. Då han inte fick något svar om pris fortsatte han att fråga mer generella saker som sparkar du hårt? Hur snabbt tror du det skulle gå? Och vad har du för skostorlek? Det gick snart upp för mig att han fick ut någon form av sexuell njutning och att jag ingick i hans runkfantasi. Jag avslutade samtalet med känslan av att ha utsatts för någon form av övergrepp.
Ja.
Dagen efter kom jag till min klubb fortfarande skärrad efter händelsen och berättade detta för mina träningskamrater. Historien möttes av skrattsalvor och ett välkomnande till gruppen riktiga svenska kampsportare. Jag fick veta att alla som tävlar på högre nivå inom svensk kampsport förr eller senare fick ett samtal av Johan. Vissa hade stämt träff med honom men tyvärr dök han aldrig upp. Jag är fortfarande kvar inom kampsporten men har inte hört någon ha blivit uppringd av Punksparks Johan på många år. Vart han tog vägen är det ingen som vet, men jag hoppas att han till slut fick sina 10 sparkar.
Men det var kul att han, när han väl tog sparkarna så kanske han dog.
Det här var inget för mig. Det här var, gjorde ju otroligt ont.
Det var ju inte bara aj, aj. Det var aj, 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 aj.
Det gör ju ont hela vägen upp liksom i magen det här, visade det sig. Va? Jag,
just i 9 kvar.
Jag förstår inte varför jag skulle ringa runt till de som sparkar allra bäst heller i hela landet. Det här var ju inte alls någon bra...
Ja. Vad har du för skostorlek?
Man vill ju dela upp.
Ja, men det var gött alltså, om du har lite mindre fötter så att det kanske typ 39 år. Att det var mer. Jag får inte fred, det är för stort.
Ja, det är ju en speciell, men det var kul då för att det känns som att det är många kampsportare i Sverige som känner igen detta då.
Det var jättekul att det finns en sån bland kampsportare som bara, jaha Johan, absolut. När man här ringer ibland.
Gissa vad, jag vill bli sparkad någonstans. Ja. Huvudet? Nej, nej, inte huvudet. Gissa igen vad jag vill.
Inte huvudet.
Aj, aj.
Och som man har 2 av.
Ja, då dubbel aj. Aj, aj. Ja, men det är fortfarande snälla historier. Förutom, men också, alltså, det var ju en bananskjutare historia som var lite människohandel. Men...
Hittills är jag alltså, väldigt glad i våra historier. Ja. Gillar alla mycket.
Men det kan vända på en sekund.
Åh, alltså, glädje nu.
Ja, okay.
Skolbranden.
Va?
Och lite mer av kvisten, a.k.a. Lunka.
Nej.
Jo.
Hoppla.
Den här hjältesagan handlar om en gammal bekant till mig från högstadiet. Låt oss kalla honom Alex. Det är tidigt 00-tal och vi befinner oss på den lilla bruksorten Hallstavik.
Såklart!
Åh gud, det luktar pappersmassa redan nu. Nu kan man visa i studion så att det blir mer autentiskt.
Just det, varsågod.
Men också inte.
Nej, gör inte det. Det är fruktansvärt ohövligt. Det var höst och terminen hade precis tagit fart. Min polare Alex var redan uttråkad och skoltrött och tog varje chans han såg att skolka. Främst av allt brukade Alex skolka fysiklektionerna som leddes av den bittra läraren Marie. Marie hade ett tyskt efternamn vilket tillsammans med hennes barska personlighet gav henne det självklara smeknamnet Hitler Marie. Svängigt.
Ja, det är otroligt bra.
Ja.
Är du någon jävla Hitler Marie eller?
Fan Hitler Marie och så mycket läxor hos Hitler Marie det. Just den här dagen var Alex på riktigt dåligt humör. På morgonen hade polisen gjort en räd mot skolans mopedparkering och Alex hade hamnat i kläm. Polisen, Kvisten, känd från tidigare avsnitt, som var ökänd för att jaga mopedåkande ungdomar, hade anklagat Alex för att ha trimmat sin moped. Alex hade nekat till anklagelserna, varpå Kvisten skruvade isär mopeden mitt på parkeringen för att bevisa det. Efter en misslyckad meck fick Kvisten erkänna att han haft fel. Den var inte trimmad. Kvisten klarade dock inte av att sätta ihop mopeden igen, så han lämnade över den i delar till Alex och åkte därifrån. Det är så jävla passivt aggressivt.
Att... Otroligt övergrepp.
Ja, jaha, vad ska den här... Fan, ska den här sitta nu? Nej, nej, nej. Det.
Men är det inte hans version av när man ser så på film när de gör en husransakan och bara välter ner vasar och sånt och så bara, ah, varsågod, ni kan bara städa upp, ni kan väl städa upp, det ser för jävligt ut här. Att det han sa, skruva av topplocket här.
Fan, moppen din trasig är det.
Glöm inte att korsdra den här skruvarna sen. Ja.
Och så gör han sånt radioljud själv med munnen. Så att han kan åka där. Strax innan fysiklektionen skulle börja stod Alex utanför entrén till skolan och tände en cigg. Marie gick emot honom på väg in och sa, man får inte röka här längre, det vet du mycket väl om. Och tvingade honom att fimpa cigaretten. Hon stormade vidare in på lektionen som Alex absolut inte hade tänkt delta i idag. Istället gick han in på en avlägsen, nästan undangömd toalett i korridoren och tände ciggen där inne istället. När han var färdigrökt kastade han fimpen i papperskorgen och såg på hur det började brinna.
Men... nu har han fått nog. Han har blivit pushad
jävla
av auktoritet.
Marie och det är polisen. Han drar åt helvete det. Det är fan. Brinne skolfan. Men det är bra att han kastar den och att han står där så vet, arg som bara pojkar kan bli. Får ni ska jag skiten brinna ner det. Alex gjorde sedan vad vilken smygrökande, skolkande tonåring som helst hade gjort i den situationen. Han drog därifrån snabbt som fan. Efter en stund började brandlarmet dåna och elever välde ut i korridoren från de olika klassrummen. Hitler Marie pekade med hela handen mot brandutgången och ropade att det här inte var någon övning. Nicht övning!
Allen!
Alles!
Raus!
När den sista skaran elever var på väg ut kom plötsligt Alex i motsatt riktning och skrek åt alla att akta sig. Han plöjde genom massorna samtidigt som Marie försökte stoppa honom. Alex grep tag i en brandsläckare och släppte upp dörren till den obemärkta toaletten. Där blottades elden som nu tagit fart i gipsväggarna. Han släckte toaletten snabbt och effektivt medan Marie tittade på. När han var klar sade hon misstänksamt: hur visste du att det var brand där inne?
Hon har så tyst.
Jag kryddar med den. Magkänsla, svarade Alex. Ja, det var magkänslan det. En stund senare var flera brandbilar på plats vid skolan och säkrade toaletten och stängde av larmet. Brandkåren samlade ihop hela skolans elever i aulan för att informera om händelsen. Vid det här laget hade storyn om Alex hjälteinsats spridit sig bland både elever och lärare. Inne i aulan berättade en brandman om olyckan och vad som hade hänt. Slutligen ville han uppmärksamma dagens hjältedåd och bjöd upp Alex på scen. Brandmännen hyllade Alex och sa att om inte han hade varit där så hade det kunnat gå riktigt illa. Alex mottog därefter en applåd från hela skolan. Vi som visste vad som faktiskt hade hänt applåderade längre än alla andra och ställde oss upp i en ironiskt stående ovation.
Snyggt.
Lärarna var motvilligt tvungna att delta och till slut reste sig till och med Hitler Marie. Anledningen till att Alex plötsligt bestämt sig för att springa tillbaka och släcka branden var helt enkelt fett coolt att släcka en brand. Polisen Kvisten startade en utredning om mordbrand. Men den lades ned efter bara någon dag. Hjälten Alex fimpade aldrig mer i papperskorgen efter den dagen. Men han fortsatte självklart att skolka Hitler-Maries fysiklektioner.
Mm. Otroligt gött. Bra.
Hur visste
älskar
du
när att folk erkänner brott i den här podden.
Ja, men också att Hitler-Marie fick motvilligt också. Ja, det var ändå tur. Utan Alex hade vi inte överlevt. Trots att hon såg. Men det var för jäkla tråkigt att vi förlorade kriget.
Jag hade kunnat se ut som Dresden efter bombningen.
Tåget hade gått rakt in i lärarrummet.
Och kommit i tid. Okay. Holländaren. För några år sedan skulle jag gemensamt med en kompis ha en stor födelsedagsfest. Vänner från olika delar av livet och länder kom till stan där vi bor och flera skulle sova hemma hos mig. En av dessa var en lite knarkigare holländsk vän som jag egentligen inte kände utan mest hade gemensamma festkompisar med från en annan tid då jag bodde i Tyskland. Denna holländare följde med det övriga gänget och visade sig vara en ganska kass person när vi umgicks dagtid utan alkohol i blodet. Mm. Han började direkt fråga oss om vi hade numret till någon dealer, vilket vi inte hade, och blev tjurig som ett barn när han inte fick tag i knark. Eller inte fick som han ville. Ja, tänkte vi. Han ska bara vara här fredag till söndag och det kommer så mycket folk att han kommer försvinna lite i mängden. Det gjorde han inte riktigt. Tyvärr hittade han den enda andra personen på festen som också knarkade, och de försvann båda iväg flera gånger under kvällen. Under kvällen tog han även störst plats och gjorde många saker att handla om sig. Till exempel blev han lite stött över att det inte fanns någon på festen för honom att ligga med. Så han försökte hångla upp en kompis pojkvän. Någonstans efter det försvann han lite och festen blev en riktigt toppenfest med allt det där kaoset som en riktigt bra fest har. Efterfeststämning med skriksång och dans och någon som kräktes ner mitt sovrum och någon som grät medan folk stod bredvid och shottade tequila. Här någonstans ber holländaren om att få gå och lägga sig. Inga problem, sa jag, upplät mitt sovrum där golvet nu var städat. Till historien hör även att mitt sovrum var en skrubb. 8 kvadrat med skjutdörr, men också skjutdörrar till garderoben i vilken alla långväga gäster hade ställt sin packning. På morgonen någon gång är det dags att gå och lägga sig i bäddsoffan och jag går in i mitt rum för att hämta tecken och sånt. Holländaren ligger då och sover rätt på resårmadrassen och med själva bäddmadrassen som täcke.
Det har aldrig en kvinna gjort.
Nej, men jo, alltså jag har ju sovit. Det är Johan i vår familj som är... Jag sov i en månad med halva madrassen på golvet för jag kan inte fixa
det. Det är inte så housewife-igt.
Nej, jag vet, men jag har det är en glow-up. Så jag ser inte att jag kommer från det hållet.
Nej.
Men jag har kanske i mig att landa där. Och dessutom, det är ju någon annan som fixar det åt.
Ja, det är sant.
Jag ska ju bli ett svin. Ja. Det är själva poängen. Okej. Just det, blablabla. Jag fnissar lite, noterar att det luktar illa i rummet och tänker att den där skrubbningen av kräket på golvet nog inte blev så bra ändå. En av mina vänner säger att hon hört holländaren röja runt där inne, men vi tänker inte mer på det. Vi vaknar alldeles för tidigt senare samma dag och mår riktigt piss, men är glada ändå för det var en bra kväll. Där någonstans ber någon om en Ipren som jag ska gå in och hämta på mitt rum, vilket jag gör. Jag skjuter upp dörren och en stank slår emot mig. Fan, vad han måste kolla över sin kost, hinner jag tänka. Innan jag ser att det ligger något på golvet. Utan glasögon på får jag luta mig framåt innan jag inser att holländaren mycket riktigt har bajsat på mitt golv. Någon gång under natten när vi hörde honom röja runt in i och öppna och stänga skjutaren till garderoben måste han i sitt något påverkade tillstånd satt sig ner på skrivbordsstolen och på något sätt lyckats bajsa rätt ner på golvet. Okay. Följande timmar pendlade mellan ilska och uppgivenhet och många maskiner tvätt fick tvättas. Då bajset släppte ifrån sig vätska som nu... som nu runnit ut över golvet och nått fleras packning. Golvet...
släpper ifrån sin vätska.
Nej, men säg inte. Jag är så bakig, jag kan inte...
Saab.
Fan alltså.
Golvet i sig fick också en rejäl sanering. Holländaren hade inget minne av nattens incident och efter att jag gav honom en sån där obehagligt lugn utskällning tog han lite ansvar för situationen och började faktiskt städa upp. Det var en minst sagt både ansträngande och minnesvärd födelsedag. Idag har varken jag eller mina vänner någon kontakt med holländaren. Tack för en superbra podd. Så storyn är, det kommer en kille från Holland och sket på mitt
som ingen ville ha där från början heller, till det som är så. Han hade liksom inte det, han hade inte det, den marginalen med sig riktigt.
Nej,
den
nej, nej, nej. Jag vet inte, har någon marginalen att bajsa och, alltså på det sättet?
Ja, men ens barn har ju det.
Ja, 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 visst. Så,
alltså det finns ju ändå folk man älskar så mycket att man kan, att man liksom kan se mellan fingrarna på det. Men inte en holländare som man liksom, ska vi verkligen bjuda holländaren? Helst inte. Nu har han också
skit. Jag tänker om Johan, om vi har bort oss, alltså, nej. Jo, men om vi var borta på fest och han, tänk om vi är hemma hos er, Albin, så går han in i ett sovrum, skiter på golvet och går och lägger sig och sover en hel
röjer
natt
lite,
där.
Röjer lite först.
Röjer runt.
Ja. Röjer runt för att hitta en perfekt, liksom en hund.
Och bajsar liksom så, så att det liksom läcker ut till grejer omkring. Ja, då vet inte jag om det hade blivit en skilsmässa där.
Nej,
jag
skulle inte säga. Jag hade nog kunnat förlåta det, men jag ska ju inte heller bo då eller leva med den här personen. Men
då vet man att det är en tickande bomb att han kan skita när.
Men å andra sidan då, hade Johan varit mer som holländaren i sin liksom i sin personlighet, att det var lite så här, det här kommer hända igen. För liksom, skulle det vara så att om Johan hade gjort det så hade det inte känts så, det här är inte Johan grej att göra.
Nej, då hade man ju känt så här, hallå, är det någon, var exorcisten, tack.
Ja, det är ju liksom en freak accident då. Men holländaren känns som att det här kanske var femte gång.
Det händer för, ibland när han är på fest.
Ja, holländaren har ju, det var ju, hade han bara fått tag på heroin så hade liksom förstoppningen suttit i.
Ja.
Det var det.
Men inget gör mig så arg som att som det här.
Men det är också det här med att man liksom,
han har ju gjort av illvilja. Han är ju
det
helt,
spelar ingen roll.
Ja, lite roll. Om man gör det med meningar, det är värre än då.
Det är som nej, att någon,
nej, för the neglect of it är för stark.
Men också så här, han är
vet, lite så här, jag slår inte med ett barn, men jag skiter i om hon äter och borstar tänderna. Man bara, pretty much the same. Alltså, det är liksom
nej,
den
det är
grejen.
Nej, inte.
Jo.
Ja, men, jag tänkte på det här med pojken som kallades det.
Ja.
Att man så här, man,
riktigt ljus.
Om man stänger in ett barn i liksom under i köks liksom i en kökslucka, då är det liksom så här, det är ju inte schysst.
Nej.
Men om man sen dessutom tvingar den att dricka sopvatten, då känns det liksom mer som att så här, att ja, han sover bara på golvet här för att vi har inte orkat fixa en säng, då är det värre än att tvinga i barnet sopvatten.
Nej, jag säger inte, okej, vi kan inte ta upp de här grejerna för.
Men det är ändå härligt att den och det att de ändå var lite moderna i att inte köna sitt barn.
Just det, det var det de var jag säger.
Nej, men alltså, jag menar mest att man skiter i det på en sån nivå att det ens kan hända gör mig typ lika.
Ja, jo. Ja, jag, det är ju mer
men visst, jag visste. Jag skulle inte ha tagit spåret till barn för då blev det mörkt direkt. Då går vi vidare.
Yes.
Ja, det är så då har vi läst två var.
Ja.
Två i var som man säger i Halsavik.
Mm. Två i var då.
Två i år då så.
Tog ryggen och tryck av sin i botten, ja.
Albin.
Svårt att säga nej.
Ja.
Hej, denna historia handlar om en god vän. Låt oss kalla honom Sören. En rolig, varm och konflikträdd filur.
Låt oss ha det.
Ja, faktiskt. Inte, fast rolig då också.
Ja, och varm.
Just det. Konflikträdd stämde.
Ja.
Det hela utspelar sig när Sören är i tidiga 20-åren. Han har gjort slut med sin första riktiga flickvän. På grund av tidigare nämnda konflikträdsla gjorde Sören slut långt efter att han egentligen borde och ville ha gjort det. Nu när han äntligen i väldigt försiktigt tempo lyckats dra av plåstret ville han leva löken på singelmarknaden och gick på fest för att stifta nya bekantskaper. Han lär känna Stina, och det är också inom citattecken också, hon heter nog inte det. Som verkar snäll, rar och söt, och de spenderar natten tillsammans i Sörens lägenhet. Dagen efteråt tycker Sören att det var en trevlig natt och härligt med lite bekräftelse, men känner sig klar med bekantskapen. Han säger helt sanningsenligt, supertrevligt det här Stina, men nu skulle jag behöva städa och fixa lite här hemma innan mamma kommer på lunch. Responsen blir inte som han tänkt sig. Det är ingen fara, jag hjälper dig med städningen så får jag träffa din mamma också.
Oj.
Gud.
Hoppla.
I detta...
Nej, Stina. Läs av rummet.
I detta skede skulle nog många stått på sig och avfärdat förslagen.
Absolut inte.
Inte, nej, jag kan tänka mig att du också bara, ja, vad trevligt. Men jag dör nu. Jag har tyvärr en biljett till Afrika. Jag går om en timme.
Men Sören säger istället, okej, det låter bra. Sören och Stina städar lägenheten och framåt lunch dyker mamman upp och verkar inte riktigt förstå varför Stina är där. Efter lunchen säger Stina att mamman verkar fantastiskt trevlig och tillägger lite plirigt att hon säkert skulle vara en bra svärmor. Svärmor skriver på kvällen i ett sms till Sören, använd kondom när du är med den tjejen. Stina vill stanna kvar även denna natt och så blir det.
Sören träffar... The mom knows, she knows a crazy
hon vet ju, hon känner sig själv och vet hur Sören blev till.
Man vet precis.
Han går i släkten. Sören och Stina träffades en lördag. De åt lunch med hans mamma på söndag. Stina sov även över till måndag och tisdag. På tisdag morgon ber Stina om att förlåna en hemnyckel av Sören. Eftersom hon skulle sluta jobbet innan honom och hellre väntar inomhus på honom. När Sören senare kommer hem märker han att något är annorlunda i sovrummet. Stina har bäddat med egna lakan. Hon tagit med sig hemifrån. Vi behöver lite mer färg i sovrummet tycker jag. Det verkar vid det här laget som om Sören känner att han är för djupt insyltad för att kunna ta sig ur situationen och rolls with the punches. Så
fan, respect to Sören.
Jag börjar tänka också att det kan vara så att han har rätt tjej så himla länge så att han går hem med en ny tjej och är alldeles för mycket pojkvän redan från början. Han kan liksom
Blamea inte här nu.
Nej, men,
han är din kaninkokerska.
Jag säger inte att hon är något annat än Mrs. Crazy Pants. Men jag kan också tänka mig att det har varit liksom lite för ömt första natten för att liksom så kan han inte riktigt backa. Cause he said things och nu och hon visar sig kör på det liksom.
Just det.
Alltså han liksom skrek inte din fitta är så skön utan han viskar mer så här jag har väntat på dig 28 år.
Ja, exakt. Det är fantastiskt.
Ja. Vad har du varit hela mitt liv?
Ja, vad ska du göra på torsdag?
Ja, exakt. Vad ska du göra på torsdag? Vad gör du på torsdag?
Det här är så spännande.
Ja, det är jättespännande.
Det är inte ens någon diskussion om vad Stina ska spendera kvällarna och nätterna längre. På torsdagen ringer Stina Sören flera gånger på jobbet utan att han hinner svara. När han väl ser de missade samtalen ringer han stressat upp henne. Du måste hjälpa mig med min grej. Kan du komma hem från jobbet nu? Frågar hon. Sören säger förbryllat ja och flexar ut för att bege sig hemåt. Väl hemma möter Stina honom i hallen och säger, gud så bra att du kom. Du kan väl passa Pumba tills jag kommer hem ikväll. Mamma och pappa kunde inte hjälpa mig just idag och jag måste iväg nu, är redan sen. Sören förstår inte alls vad hon snackar om, men det klarnar för honom när han får syn på en liten pudel som gläfser från köket. Stina har alltså oombedd tagit med sig sin hund, en 25 kilo säck med hundmat, matskålar, bitleksaker till Sörens lägenhet. Kvällen spenderas med att Sören och Pumba sitter själva.
Det kan inte vara nytt för honom att hon bor där nu.
Nej, men att hon har en kennel, det kanske var nytt.
Ja, det kan vara nytt, uppenbarligen.
Kvällen spenderas med att Sören och Pumba sitter själva i lägenheten, blänger surt på varandra och tänker, jag har inte heller valt att vara med dig. Nu är vi framme vid lördagen, en vecka efter att Sören träffade Stina. Stina har en egen nyckel till Sörens lägenhet. Hon har bäddat med sina lakan, har lagt in massa av sina kläder i hans garderob och har flyttat in med sin hund hos honom.
Alltså han måste vara så traumatiserad. Aldrig mer.
Jag tycker att det här låter som bara helt normalt.
Det här har aldrig hänt dig.
Nej, det har
Men du har varit tjejen kanske?
Nej, sluta! Sluta titta sådär för mig.
Hur mår Shirin?
Sluta nu, fortsätt. Hon är bra men hennes hund är borta.
Alla Sörens kompisar har hört om spektaklet och sagt saker i stil med va? Men nej, hon är ju inte klok, du måste avsluta det där. Nu säger hon till Sören, imorgon ska vi på middag hos mina föräldrar. Och så blir det också. När Sören och Stina kommer hem till föräldrarnas villa vinkar svärfar glatt från trappan. Pappan råkar även han heta Sören. Och försöker alldeles för länge bonda över detta faktum. Sören konstaterar att väggarna i hemmet är prydda av många ikoner och kors. Det verkar vara en väldigt troende familj Stina kommer från. När svärmor gör entré sträcker Sören fram handen för att presentera sig. Hon tittar avmätt på honom och går tyst till middagsbordet utan att skaka handen. Naturligtvis ber familjen bordsbön. Svärfar frågar om Sören vill leda bordsbönen, men han tackar artigt nej. Vid middagen medverkar även Stinas supertöntiga yngre bror och försöker skapa en relation till Sören genom att hitta på bus. Inget vare sig kul eller fyndigt, bara jobbigt. Brorsan säger också att han verkligen vill åka till Liseberg med systern och hennes kille. Efter att svärmor suttit tyst länge säger hon: "Så, Sören, berätta nu allt om dig." Sören gör så gott han kan, berättar bland annat att han spelar gitarr, vilket visar sig vara en miss eftersom svärfar efter middagen insisterar. Så här borrar ingen riktig människa. Så känner du bara på betongen med... Det är som att någon borrar i väggen och är rädd för att det ska bli hål. Jävla idiot.
Det var kul sagt.
Men tryck in slagbordsfunktionen och tryck till bara. Men alltså, jag vill gå upp, springa på, gå in och så bara ta, flytta på det. Och man, nej, jag ska inte göra hål.
Nej. Ja, men nu har du ett hål i alla fall. Sätt upp en hylla.
Kan jag titta på grannen, ha det bra, hej.
Det är som att vi sänder live och det här är en av dem som ger 3 av 5 i betyg. Ja. Som bara, jag ska paja den här skiten. Ja, man förstår ju att de håller på länge och renoverar. Ja, om det är så här de borrar. Ja. Det är någon som jobbar på timmar.
Men alltså jag, det här blir vansinnigt på det här.
Mm, man blir det.
Där har de ett hål.
Mm. Sören gör så gott han kan. Berättar bland annat att han spelar gitarr, vilket visar sig vara en miss eftersom svärfar efter middagen insisterar att de ska spela tillsammans på piano och gitarr. Här, till slut, efter pappans ihärdiga tjat om att de ska spela tillsammans, rinner bägaren till slut över för Sören. Han säger till slut bestämt nej till duetten och förklarar att han måste gå. När Stina följer efter honom förklarar han bestämt att det inte kommer funka mellan dem. Att hon får ta med sina grejer och sin hund från honom. Efter en intensiv vecka blir äntligen slutet gott, allting gott för Sören. Stina flyttar ut, oklart hur dramatiskt själva uppbrottet var, men gissningsvis var det inte friktionsfritt eller värdigt. Idag är Sören bättre på att säga ifrån och har ett sunt och rimligt förhållande med en jätterar tjej. Det är han verkligen värd.
Ja, men alltså han blev ju kidnappad.
Ja.
Det här är en kidnappningsstory.
Men jag är besviken på det lyckliga slutet.
Ja.
Men hade ju velat så här, han har aldrig älskat sin tjej och nu har de 2 barn. Och 3 nya pudlar.
Han spelat gitarr och piano med sin svärfar varje kväll.
Ja, han är med.
Har ett band nu.
Ja, jag menar det, att de har känt som Christian Rock.
De går i rikets sal 3 gånger i veckan.
Ja, det var ju en... Oh, fy fan, vad man måste lära sig.
Alltså, jag tycker så synd om honom.
Ja. Men, fan. Ganska.
Ja. Skärp till det, våga sig ifrån, sluta man så jävla mes. Jag bytte till den perspektivet, var det bättre?
Ja. Ja. Okej, här, sug på den här lilla jävla... Pudelpitten, vilken rubrik alltså.
Mm-hmm.
Det tysk-kinesiska svartsjukedramat.
Yeah.
Racism on its way.
Men inte än va?
Jag tror det. Denna historien utspelar sig i en studentstad i Sverige. Den handlar om Bunny, en kinesisk utbytesstudent som bodde i min studentkorridor. När asiater åker till Europa för att plugga tar det ofta ett vanligt västerländskt namn för att underlätta för oss europeer. Bunny tog då namnet Bunny.
Men man får säga att det är ganska coolt Hello Kitty-svunget av henne.
Ja, gud ja.
Med en ballstil till så har hon allt att vinna på det.
Bunny! Bunny gillade inte att plugga. Hon brukade gå runt i korridoren och säga I hate studying. Däremot gillade Bunny att dejta tyskar.
Mm-hmm.
Den första terminen dejtade hon 2 tyskar parallellt. Vi kan kalla dem för Hermann und Wolfgang. Dessa tyskar var på besök hos Bunny varannan kväll. Tyskarna var ganska lika och det tog ett tag innan vi andra i korridoren insåg att det var 2 helt olika tyskar som kom på besök.
Det är ju rasistiskt. Jag har svårt att se skillnad på tyskar.
Nej, det är inte rasistiskt.
Jo, men det är kul att det är omvänt.
Ja, precis.
Det är rasistiskt däremot.
Ja, det är någon, kom in, någon kille med Jack Wolfskin-dress. Ja.
Hermann och Wolfgang var även helt ovetande om varandra. Dejta varannan dag. Dejtandet fortsatte hela hösten. Men framåt jul bestämde bandet sig för att det var dags att ta beslut om vilka hus hon skulle behålla. Sagt och gjort. Gjorde bandet slut med Wolfgang och åkte på resa till Tyskland med Hermann. De lade då ut en bild på sig själva på sociala medier som Wolfgang såg, och bandets tjejkompis råkade berätta för Wolfgang vad som hade pågått hela hösten. Wolfgang blev då rosenrasande. Kvällen som Bunny skulle komma hem från Tyskland satte sig Wolfgang i vår korridor för att vänta in Bunny för att få prata med henne. Han var väldigt arg.
Och man vet man ju hur arga tyskar kan bli.
What she did was shit! What she did was shit! Var ett mantra han mumlade för sig själv. What she did was shit! Yeah! What she did was shit! I power knew. Han hade även med sig en matlåda som han värmde och åt medan han väntade. I can sit here for hours. I can sit here for days.
Men man vill se någon trycka på en mikrovågsugn argt.
Ja, med en brödknödel.
Det är också för mycket studentkorridor att man har med sig en egen...
Can I use this ketchup? Can I borrow some ketchup?
Is this ketchup communal?
Vi andra i korridoren, som såklart var på Bunnys sida, körde till slut ut Wolfgang innan Bunny hade hunnit komma hem. För Wolfgang blev ganska hotfull och obehaglig. Nej, det ligger i tyskarnas natur.
Yeah.
Här tänkte vi nog alla i korridoren att historien om Bunny och Wolfgang var slut. Men icke. Vid midnatt kom Wolfgang tillbaka och ställde sig utanför Bunnys fönster och började härja. Bunny! Bunny! Skrek han samtidigt som han halsade ur en tequilaflaska. Helt hjärtekrossad stod han där och skrek, medan Bunny blev mer och mer vätskrämd. Efter ett tag gick min kompis, vi kan kalla honom för Henrik, ut på balkongen för att säga till honom att gå därifrån. Wolfgang började då kasta grus på Henrik och sa att han skulle komma ner från balkongen så att de kunde göra upp om saken och slåss som riktiga män. Ja, nu borrar sig huset, men jag får köra över det.
Ja.
Henrik avböjde vänligt men bestämt denna duell. Då började Wolfgang skrika att "Alse Schweden men are pussies and weak!" Som inte vågar slåss. Vid det här laget hade hela grannskapet vaknat. Men Wolfgang gavs inte, utan fortsatte skrika efter Bunny och började slå på bilar som stod parkerade i närheten. Vid fyra tiden skickade vi till slut ut våra ryska utbytesstudenter på balkongen.
Oj, oj, oj.
Vi kan säga att det inte var vetelängder han... Ja, våran tyska är ryska, det är en person. Mm. Att det inte var vetelängder han gillade, utan snarare proteinpulver. Ryssen fick Wolfgang att lova att gå därifrån och att aldrig komma tillbaka till vårt studentboende igen. Wolfgang gick därifrån men kom tillbaka en timme senare och fortsatte skrika. Då tillkallades polis som till slut förde bort Wolfgang. Något år senare när vi hade fest i korridoren var Wolfgang där. Jag känner såklart inte igen honom. Varför är det såklart?
Ja, för att han ser ut som alla tyskar.
Ja, jag känner såklart inte igen honom. Jag började prata med honom och han sa att en gång hade hänt en ganska rolig grej här. Att en gång varit en tysk som hade stått och skrikit på en kinetisk utbytesstudent en hel natt som han var olyckligt kär i. Jag sa också att den tysken då hade lovat att aldrig komma tillbaka till vår korridor igen. Wolfgang gick då därifrån och jag har aldrig mer sett honom. Idag är bandet fortfarande ihop med Hermann. Mm. Och det har det jättebra. Förutom att deras cykelkedjor mystiskt blivit avklippta har det inte blivit utsatta för några fler nattliga trakasserier av Wolfgang, vitt jag vet.
Åh, herregud.
All the Swedish men are pussies and weak. Okej, skicka ut ryssen. I'm sorry. I will leave now.
Han vill inte att det ska bli ett nytt Stalingrad. Vet hur det går.
Yeah, we lost last time.
Oh, fuck, you are the ones we lost against.
Det är roligt. Ja, det är precis härmar du Hank från Helvete när de gör en sketch i en liveskiva med Turbonegro jag har. När de frågar så, Hank, what do you think of Hansa Rostock? Hansa Rostock? They are pussies! Heavy metal pussies!
All right.
Glatt minne. Nu är det sista.
Här kommer sista. Och den heter... Freeze, motherfuckers!
Oh yeah, motherfucker!
Jag ber om ursäkt för att de borrar som pussis up here, men alltså vi kan inte göra någonting åt det, för de slutar ju för fan aldrig.
Det känns som att den som borrar har reumatism och inte har köpt en borr med så mycket tjockare handtag, så kan inte trycka in hela vägen.
Jävlar. Detta är historien om Forsa, smeknamn efter hans efternamn Forsberg. Många ungdomar samt många vuxna skulle nog beskriva Forsa som crazy, rubbad, maktgalen. Ja, helt enkelt galen på en mycket hög nivå. Han är en sån där polis som kanske borde ha satsat på ett annat yrke istället. Det finns så många historier om Forsa. Till exempel när han hade köpt pizza på den lokala pizzerian och inte fått något kvitto för att rullen var slut. Yeah, right. Skulle vara rätt, enligt Forsa, som propsade på kvitto, men mannen i kassan förklarade att kvittorullen var slut. Förbannad och misstänksam gick han ut därifrån för att dagen därpå övertyga polisstationen att det pågick pengatvätt på pizzerian. Efter mycket övertalning så fick Forsa sin vilja igenom och han började skugga pizzerian i 3 veckor. Det är overkill. Han drog streck varje gång någon bar ut en pizzakartong. Det Forsa ej tänkt på var att ibland låg det fler än en pizza i kartongen. Så det höll
alltså, gör det ju inte.
Nej, men det kanske gjorde det där. Så det höll inte som bevis till Forsas besvikelse när han rapporterade till chefen. Eller den gången att 2 killar roat sig och druckit 2 öl vardera. Killarna ställde sig för att pissa på ett, citat, olämpligt ställe. Och enligt Forsa var de därför höga eller gravt påverkade av alkohol. Han och kollegan tar in killarna i bilen och efter utfrågning börjar nog Forsa att märka att killarna nästan är nyktra. Men det spelade ingen roll, utan de hamnade i fyllecell. För när Forsa bestämt sig så blir det så.
Fan, det är en ny kristen alltså.
Nu till historien. Forsa bodde en bit utanför samhället i ett hus själv. Han trodde inte på inbrottslarm eftersom han var polis och odödlig. En kväll hände dock det fruktade, det blev inbrott i Forsas hus. Huset var kolsvart och altandörrens glas krossades. Han vaknar och reser sig kvickt och gör sina polisrörelser.
Att han tittar åt höger, vänster, rullar över sängen och inser att han inte har någon pistol.
Det står, tänk typ Torkel Pettersson i kopp. Mission accomplished.
Accomplished.
Detta har han tränat på. Jag tycker det är synd om honom, för fan vilket var läskigt. Han hör steg i vardagsrummet och greppar tag i sitt jaktgevär i garderoben. Det står ju där eftersom han själv anser sig vara lagen. Dörrhandtaget öppnas försiktigt och han går sakta framåt och trycker på lampknappen till vardagsrummet samtidigt som han riktar geväret mot 2 maskerade personer. Freeze, motherfuckers! Ropar Forsa. Stå nu helt jävla stilla. Sätt dig på stolarna här bredvid. Mot stolarna. Personerna går och sätter sig medan Forsa tar en silvertejp från hyllan in till matbordet i vardagsrummet. Han börjar sedan tejpa killarna runt stolarna sinnessjukt många varv tills Forsa kände sig nöjd. När han sen skulle ringa in inbrottet så var det ont om bemanning, men Forsa försökte förklara att han kunde åka in med dem själv. Det ville inte chefen. Då försäkrade Forsa att han skulle ta hand om dem och chefen förstod inte vad han menade. Jag älskar Forsa nu. Älskar. Det här är det coolaste jag hört. Så skulle jag också vilja vara. Freeze, motherfuckers! Bara,
I'm taking care of my own business. Bye, boss.
Inte så här, vad fan är silvertejpen? Jag vet vad silvertejpen är. Den är här. Eftersom rätt ska vara rätt så ville Forsa att inbrottstjuvarna skulle lida lika mycket som han. Snabbt gick han in till köket för att hämta surströmmingsburkar som han öppnade under deras näsor. Forsa tvingade i dem hundmat medan han stod skyndade på dem med geväret.
Det är som ett litet Guantanamo det här.
Ja, sist men inte minst så fick de äta hans egenodlade skitstarka chili. Till slut kom kollegorna och hämtade killarna som var rätt tilltuffsade med tejpspår på armarna. Några år senare fick stationen läggas ner av budgetskäl. Men varför det egentligen hände kan man ju spekulera i. Så vad blev det då av Forsa? Jo, några föräldrar tyckte synd om honom som inte fick vara polis längre. Så de lät honom bli karatetränare.
Kan inte ens karate?
Fan vad det känns som att det var Forsa som sparkade ihjäl Pung-Johan.
Ja,
Pung-sparks
Johan.
Jag kommer. Ja. Jag hockar inte till Lunden.
Du får 10 sparkar igen.
Det har dock varit ett fåtal barn som blivit fasta medlemmar medan många kommit och gått. Varför? Jo, för att rätt ska vara rätt. Så när någon förälder inte betalat medlemsavgiften så har Forsa sagt till de andra barnen att de ska, citat, ta det lugnt med dessa barn så att de kommer tillbaka. Med andra ord, så här. När jag tillåter så sparkar de på smalbenen. Vi vill inte ha smitare av medlemsavgiften här på Karate Forsa. Okej, okay, wow. Nu har ni fått lära känna Forsa och jag antar att ni tycker som jag att han är märklig, helt galen och väldigt underhållande. Detta var bara en droppe i havet av allt som finns om Forsa, men resten får återkomma vid ett annat tillfälle.
Fan vad härligt, fler Forsa-historier. Ja.
Alltså, jag önskar att jag var en sån som gjorde som inbrottstjuvar. Bäst jag hört.
Oh, fan, just att han att öppna surströmmingsburken, det är liksom som att han slår dem med hammare över knäskålen och sen slår sig själv över hammaren med knäskålen. Ja,
alltså, över hammaren med knäskålen.
Ja, exakt. Nej, men det är lika mycket straff för honom.
Ja, verkligen.
Ja, men he knows what he's doing. Ja. Han har ingen hund. Nej. Men han har hundmat. För just det här tillfället.
Han är prepper för inbrott.
Ja.
Yeah.
Fuck you!
Okej.
Nu ska vi bestämma vilken som har vunnit innan någon borrade ihjäl.
Vi vet att han har förlorat i alla fall den jävla borrkuken på våning 3.
Ja.
Okej, Albin, vad har du läst idag?
Jag har läst Upp och hoppa eller en annorlunda Walk of Shame, om ni kommer ihåg.
Mm.
Den Ronke-historien alltså. Mm. Punksparks Johan och Svårt att säga nej.
Tre habila jävla i sol.
Jävla bra. Alltså det var jättebra urval då.
Mm. Ja. Jag har då hade Leffe Motborgare. Älskar honom. Skolbranden.
Just det.
Siggen i papperskorgen. Och sist det tysk-kinesiska svartsjukedramat.
Just det.
Med Wolfgang und Hermann.
Jag har Banana Face.
Ja.
Vi var en pingpongshow med extra allt. Jag har Holländaren som sket på golvet.
Ja.
Och sen så har jag Freeze Motherfuckers.
Jag tycker att det är väldigt svårt idag.
Ja,
jag
med.
Det var väldigt, väldigt jämnt.
Mm.
Ja, jag tror att jag har två favoriter som kom ganska tidigt i avsnittet. Och det är då... jag älskar ju Leffe Motborgare.
Ja, den var otrolig.
Och så älskar jag att han fick ett firande av sin sädestömning.
Ja.
Ja.
Precis.
Men jag gillar nästan Leffe Motborgare mer. Alltså att han liksom, för det är så kul att berätta att han blev liksom så anti-samhället så att han svalde, alltså att det var hans lösning på det, att svälja alla nycklar.
Ja, ja, men att han blev liksom som att jag hade enkelt mitt jobb som hette CP Sebbe.
Mm.
Men det gick över, han blev så CP så han började kallas Normal Sebbe. Mm. Och det är lite så att han hette ju Leffe Medborgare.
Mm.
Men sen bara blev han så mycket medborgare att han blev en motborgare.
Ja, just det.
Så jävla bra.
Alltså,
men på andra sidan är det lättare att berätta vidare alltså runt informationen.
Den känns som att alla har liksom...
Den var också väldigt, väldigt bra.
Ja, den var...
Nej, jag tycker vi tar den.
Den andra kan man ju berätta ändå lite grann. För det att det är liksom en rolig gubbe på 60-talet.
Ja.
Roligaste historien, Leffe Motborgare. Ja. Men bästa råttan i pizzan, runkkillen.
Ja.
Så att ibland får det vara så.
Ja.
Och så har det ju varit förut.
Ja.
Den sprider vi vidare. Ta den som att den är din egen.
Och det är alltså den första historien. Eller? Ja.
Mm, den första.
Var det din första?
Men jag vill också säga, fan, alla var riktigt jävla kul
idag. Ja, idag var det bra.
Fantastiskt.
Tack så mycket. Är det någon som sitter där man nu tänker, åh, jag vill skicka in den här, men gör det till kafferepet@underproduktion.se.
Mm. Ja. Och vi har ju också då cigarrummet. Det kostar 29 kronor i månaden. Man går in på... underproduktion.se, där ligger cigarrummet. Så skänker man oss 29 kronor i månaden.
Man köper en jätterolig podd.
Man köper en podd och så skänker man 29 kronor så att vi har råd att göra den här podden.
Mm.
Som ni får gratis.
Ja.
Så det är 29 kronor för 56 avsnitt i månaden.
Exakt, 56 avsnitt i månaden. Mm. Hörrni, vad heter det? Tack så mycket för den här veckan och trevlig helg.
Ja, tack. Ska vi alltid säga Fia Loanström som är redaktör och
Daniel Aldenmark som klipper och fixa ljud.
Ja, one touch edit.
One touch edit, ja. För hoppas verkligen han kan få bort borrljud.
Ja,
ja, kingen. Vi hörs igen nästa vecka. Hejdå!
Hejdå!
Ja.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt, so throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.